idag va?
Yes.
Ja, Elfsborg.
Ja, och vi har ju vår samarbetsklubb Sylvia vann ju igår, så vi har fem raka för Sylvia. Ja, visst. Vi...
Det går bra för Norrköping nu.
Ja, ja, det kan man säga. Och damlaget har vunnit två matcher i ettan, två som de har spelat. Så det är kul. Nu är det liksom klackarna i taket.
Ja, bra. Varmt välkomna ska ni vara till Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Birro. Vi sitter på, fortfarande heter det Östgötaporten ett tag till. Ja, bara kolla det, han nickade, vår vän. Filip och Henke är med till Norrköping också. Eller så att jag fick åka med er eftersom vi åkte i vår nya Renault. Då fattade jag det som att det skulle komma någon, ja men du vet, skalbaggeformad liten sån fransk bil, du vet, en petit eller något sånt skulle öppna upp det. Men det var ju en stor sån, stor bil med, man kunde sitta bak med bord och grejer och jobba på. Fantastiskt, tackar ändå för den grejen. Framförallt så sitter vi med Peter Hunt. Det är vi glada för. Välkommen hit, så här, eller vi är välkomna hit kanske.
Ja, ni är välkomna, ja. Och tack för att jag får vara med också då.
Hur är det läget?
Tack, det är bara bra.
Ja. Hur ser du på er förträffligaste start på säsongen nu då?
Ja, förra året så hade vi tror jag 8 poäng efter 8 matcher. Ja. Så jag tar ju alla dagar i veckan den här starten givetvis. Så att, och det är klart så får man väl liksom hoppas att det hänger i ett tag. Men det är tufft då. Och 4 raka, det är ju ett litet rekord i sig vad jag förstår då. Även om man får gå tillbaka en bit i historien. Men visst, vi gläds åt det här och idag är det då en femte match och får se hur det går. Mm.
Men ni har varit bra i princip sedan ett år tillbaka ungefär, kan man ju säga.
Riktigt. Ja. Jag läste någon statistik eller hörde någon statistik igår att jag tror det 16 matcher spelade ungefär ett löpande år tillbaka från 1 juli. Och vi har väl, jag tror det var 12 segrar, 3 och kanske 2 förluster av dem, så att det är klart, så att egentligen så är det inte så märkligt om man ser det i det perspektivet då. Men om man ska döma av er som experter och som tippar det här innan säsongen, så tror jag inte Norrköping var så att säga förstahandstipsen på att vinna SM. Och det är vi inte nu heller, ska jag säga. Så att,
Nej, men det är ju riktigt. Det var väl Malmö och Hammarby i princip. Ja. Mm.
Men det är intressant det där som ni är inne på nu båda två där, att när man jämför så går man alltid tillbaks längre i tid egentligen. Alltså till då starten av förra än egentligen som spel. Det borde egentligen hänga ihop med att man spelade bra även i slutet av förra. Tidsmässigt är det mer logiskt liksom. Hur bra är egentligen Norrköping då? För det är inte bara att ni har vunnit, utan det är också hur ni har vunnit en del av de här matcherna liksom.
Nu spelar vi ju ett annat spelsystem. Nu kanske inte jag är den rätta personen och veckla ut de tankarna, men det är väl ingen tvekan om, när jag jämför vad jag var förra året, och då var det lite mer handbollslikt så att säga. Vi kom fram till sista tredjedelen och så började vi bolla runt där. Nu spelar vi 4-3-3 och det blir betydligt rakare spel och på något vis så finns det fler verktyg i lådan, känns det som, att dyrka upp en del försvar. Sist när vi tittar mot Östersund så föll vi tillbaka en aning i det här igen. Man spelar ju extremt lågt Östersund, men jag tror att det här spelsystemet gynnar oss då, och det har ju att göra med sammansättning av spelare naturligtvis och taktik och annat också. Men det ser ju faktiskt mycket mer attraktivt ut än vad det kanske gjorde stunder förra året.
Hur är du som supporter när du står och tittar då? Kan du frustrera dig och känna att så här, slå bättre passningar?
Ja, för fasen. Absolut. Man är ju... Så är det ju, och tyvärr så får man ibland kanske försöka lägga band på sig själv, och jag vet vid något tillfälle, vi har någon större sponsor som har en loge här, och något år sedan så hade vi Örebro på besök, en premiär, och Örebro styrelse var där, och så satt man utanför så här och tittade på matchen, och då hade vi någon, den här storsponsor som är verkligen engagerad i Norrköping. Han stod och skrek och sjöng, och jag kände att jag måste vara lite återhållsam och vara lite taktfull eller gilla Örebro styrelse. Men nästan lite åt det hållet här.
Ja. Är det ibland att du måste lämna arenan när det var
stil? Nej, så farligt är det inte riktigt. Men nej, det kan hända att man, när det är 2 minuter kvar och IFK leder, när man ser på en tv, då blir det en promenad i vardagsrummet.
Ja. Du har ju varit med en gång tidigare, men det är ett tag sedan, och då hade vi inte det här lilla personlighetstestet som vi har nu, så vi kör det på dig också med lite konkreta raka frågor, och första lyder: när du är som lyckligast?
När jag är som lyckligast? Ja, det vore ju tokigt att säga att jag inte är lycklig när IFK vinner, men jag är lycklig när man får umgås med nära och kära och alla mår bra.
Vad lägger du dina pengar på?
Ja, det är en bra fråga. Jag har väl inte så här extravaganta olika typer av aktiviteter, men jag bor ju nere i Portugal och en del på Mallorca också. Och jag har en del boenden utanför Sverige, så att, det går väl en del dit. Mm.
Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig?
Ja, det är ju inte, jag vet inte, jag är inte rätt person att göra den bedömningen, men några har väl sagt att ja, det är ganska intressant, vi kanske kommer in på det senare, men det var väl någon sponsor som uttryckte sig att elefanten i rummet, och det är inte riktigt så. Om man följer med nära och har varit med i nära mig i ett antal år, så är det nog inte så. Möjligen att det kan vara så. Mm.
Vilket är ditt bästa karriärråd?
Ärlighet. Alla dagar i veckan.
Mm. När blev du vuxen?
Hoppas snart.
Vill ändå bli vuxen.
Ja, lite så är det väl.
Vilken är din senaste googling?
Oj, 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 oj. Ja, och vad kan det ha varit? Inte mig själv i varje fall.
Biro till Mjällby.
Det ligger nog högt på tror jag säkert. Sölvesborg och Biro, det är det nog jag kollar på.
Hur många träffar där du?
Ja, det är det.
Ja. Vad skärmdumpade du senast? Vet du vad skärmdumpa är?
Ja, det vet jag vad det är.
Ja.
Jag tror aldrig jag skärmdumpat någonting. Men däremot så rekommenderade jag en agent att skärmdumpa för någon dag sedan. Och jag vet inte riktigt hur man gör, men man trycker två gånger vid sidan.
Ja, exakt. Exakt. Ja. Vad var det agenten skulle skärmdumpa då?
Det säger jag inte.
Det här kan vara bra att spara. Så det var.
Vad unnar du dig?
Ja, jag försöker unna mig det jag då älskar allra mest, är kanske fotboll och föreningslivet, och naturligtvis unnar jag mig då en och annan golf från när jag är lite bättre, än som Marcus här la märke till, lite bättre i höften än vad jag är idag.
Hur bra är du på golf?
Nej, jag är högst medioker, har 19 i handicap idag, har haft 11 en gång till.
Ja, men det är ändå okej.
Ja, det är hyggligt. Ja.
Ja. Det får man ändå säga. Vad håller du vaken om natten?
Lite oro. Och det kan ju ta sig uttryck i olika, inte så mycket fotboll längre ska jag säga, om man tittar på tabellen just nu, så där sover jag ganska gott. Men det kan vara annat som dyker upp som man kanske reflekterar över på, och det här, ibland så blir det på nätterna, det känner man väl till, att man, då börjar man vrida på sig. Mm-hmm. Och är det inte rätt temperatur och tillräckligt mörkt och tyst och så, så kan det bli lite svårt med sömn ibland.
Vad är det finaste någon sagt till dig?
Ja, det är ju 4 raka ni börjat med. Det är ganska fint. Det sa ju ni er. Men jag vet inte om de här andra superlativen säger, finns. Att det finns, de står inte i rad precis.
De andra säger typ så här: jag älskar dig, eller ja, du är en fantastisk make eller pappa. Din första tanke var 4 raka.
Ja.
Ja, det är helt underbart.
Sista frågan på personlighetstestet kommer här, och det är: vad skulle du beställa för måltid om du satt på death row?
Death row.
Ja.
Alltså man väntar på att bli avrättad.
Ja, okej, då förstår jag. Ja.
Du har en middag kvar.
Ja. Det är en bra fråga. Jag skulle äta någon form av någon rätt med räkor.
Räkorna kommer då.
Ja, det tror jag.
Är du någon matlagare annars?
Jag försöker, men resultaten är inte ambitionen är större än vad resultaten. Ja.
Ja. Är du bra på köttfärssås?
Nej.
Då kommer det komma ett studialsvenskan recept inom kort, kan jag säga. Ja. Där vi har lagat. Mike Sema, er spelare, började där. Han hade ju till exempel sweet chili i sin köttfärssås.
Ja. Men det funkar ju inte alls.
Nej.
Ja. Filmen har vi också, men vad heter vår kändiskock där?
Micke Einarsson.
Shit, Micke Einarsson, ja. Det är han som lagar den där. Fantastiskt bra. Vi tar oss då in på ett segment som vi åter kallar staden Norrköping. Vi börjar där. Och första frågan lyder då: hur stor din roll är i Norrköping inom politiken? Så där. Det kanske var lite mer tidigare, men då talar man ofta om Göteborgs starke man, hade man ju förut, Göran Johansson. Så det finns ju i andra delar också. Så. Är du en sån i Norrköping, om vi då bortser att det inte är politiskt utan fotboll? Liksom, hur stor roll har du i stan Norrköping, skulle du säga?
Jag tror att man ska inte förringa den, men inte heller lyfta den allt för högt, den betydelsen. Men jag tror att som representant och ordförande i IFK Norrköping så har man en roll i IFK. Den är väldigt nära förknippad med staden och med näringsliv och kulturen och med sponsorer och vad det nu kan vara. Så att jag tror att den är ändå betydelsefull. Jag tror också att det ger en viss plattform för att kunna påverka ett och annat inom staden. I ett positiv bemärkelse, för jag tror också att politikerna, kommunpolitiker och även näringslivet.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Inser vikten av att ha ett starkt allsvenskt lag i regionen och i Norrköping. Och det är en bra plattform för att kunna föra dialoger om ett och annat. Så att jag tycker vi har ett väldigt starkt stöd i Norrköping. Och det är klart, det ger ju mig naturligtvis en lite starkare plattform. Mm.
Jag bodde i Norrköping mellan 2004 och 2011. Några av de i särklass bästa åren i mitt liv. Både privat och yrkesmässigt på många, många, många sätt. Det som du är inne på, det är få städer som är så otroligt förknippade med laget. Och hur stan mår, så mår laget och lite tvärtom och sådär. De flesta av de där åren 2004 och 2011 när jag bodde här tidigare då, om andra ord, så var IFK Norrköping mest liksom en klubb av kaos. Det var ekonomisk förvirring, det var bara sportsligt ett dåligt resultat. När började den nya riktningen tas fram? Finns det en punkt när du ser tillbaka några år?
Ja, jag tror ju då att när man riktigt bottnar, det brukar ju vara vändpunkten, det säger sig självt. År 2009 var vi i ett sånt läge där det gick upp för oss egentligen hur illa det var. Och jag behöver inte gå in på skälen egentligen, men kunde bara konstatera att så var det. Och där kan man säga, vi höll på att ramla ner i Division 1 då. Och det var väl, vad jag kan, som har följt Norrköping sedan 60-talet, kan pekade direkt på att där var botten och därifrån har vi ju tagit en del beslut som har varit rätta. Man tar ju en del felaktiga beslut också, men den långa trenden har ändå varit uppåt och det får vi delvis då skörda frukten av idag, det vill jag nog påstå.
Jag undrar om det åren när man bodde där och man började liksom botanisera sig fram i det, både kultur och fotboll och idrott och sportsligt och sådär. Så IFK hade då lite dåligt rykte nästan. Det var ryktspelare som var ute och sent på nätterna. Jag bodde i ett hus där det fanns Norrköpingsspelare. De hade, du vet, dygnslånga fester som aldrig tog slut av där. Det var mycket sånt där liksom snack om IFK på ett låg nivå liksom. Och ganska trötta, alltså det var inte så jättemycket folk, det var lite dåligt engagemang, så upplevde jag det då. Så började den vändningen också där och då, eller hur ser du på den delen?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det finns en viss mått av förklaring till egentligen vår ungdomsverksamhet och hur framgångsrik eller icke framgångsrik den har varit. Det har ju gått lite grann i vågor. Och det fanns en tid där man kanske inte satsade på mycket på akademin. Och det innebar ju också att de spelare som kom fram var inte tillräckligt bra. Det var en för liten och kanske för dålig akademi också. Och då börjar man då köpa spelare, om vi kallar det så, utifrån. Och ta in kanske inte så väl scoutat. Och då blev det en kultur, tror jag, IFK just under superettan-tiden som du hänvisar till här. Och då var det inte bra. Sen tror jag när Micke Andersson kom in här någon gång på 2003-2004 och man byggde upp akademin och la en annan plan för det. Sen har vi ju då sett resultaten av att Att hälften av våra spelare här är ju kanske från, sprungna ifrån Norrköping. Och det ger en annan identitet, och jag tror det är väldigt väsentligt också att ha med sig det.
Vad är ju också fler och fler spelare i andra allsvenska klubbar som har Norrköping som start.
Ja.
Men vad är din roll i det här? Hur stor är din betydelse till de här sista då 10-11 åren som vi är inne på nu? Liksom, att det har gått så otroligt mycket uppåt och framåt och bättre.
Det är ju lätt och liksom, och det är helt galet för mig att sitta och recensera min gärning. Jag tycker att det är så många som bidrar till det hela. Och inte minst då den sportsliga med Janne Andersson på den tiden och Jens Gustafsson nu och ledarstaben kring det hela. Och naturligtvis också att vi har lite grann, har stjärnorna stått rätt på himlavalvet för våran del. Att vi har haft en viss ekonomisk framgång då. Den är också kopplad till inte enbart hur vi själva har agerat eller presterat, utan lite grann har det ju spelat oss i händerna, marker runt om som har blivit mer värdefulla. Vi tog köpa parken som det då hette på den tiden. Och det är klart, allt det här sammantaget så har det på något vis kristalliserat sig fram en stark ekonomiskt fundament, och det, men det är många som har bidragit till det.
Men det är inte bara stjärnorna som står rätt när man hittar en sån, men alltså en duktig tränare som Jan Andersson lyfter in honom här, får honom att utvecklas åt till den grad nu att han är en otrolig framgångsrik.
Ska jag säga det, att jag träffade Janne på Djurgården Kalmar och så berättade att du skulle hit, så jag skulle hälsa till dig från honom. Han har varit här nere någonting och kollat nu under...
Jag vet inte, ja. Det är ju inte så väldigt många som kan ta in det. Vi kanske inte tar in förbundskaptenen, ja. På de 50 som var här. Nej, jag törs inte säga det faktiskt.
Men det, man måste ju ha ett öga för det också. Även Jens Gustafsson är också ett öga. Liksom, som, det är inte att stjärnor står rätt att man tar in så duktiga ledare som i sin tur tar stora kliv också när de väl kommer hit. Det måste finnas någonting här i miljön som gör att de ledarna utvecklas ju så bra här.
Jag tror att de här... Vi har varit för... det här med managerrollen då egentligen ganska tidigt, och det är ju inte så väldigt frekvent att man har en manager här i Allsvenskan ännu idag, och jag är inte alls så säker på att det heller är den rätta vägen att gå framöver. Men vi har haft den tanken här ganska utkristalliserad de sista 10 åren att försöka undvika de negativa kontaktytor som kan bli mellan en tränare och en sportchef. Det gnisslar och man skyller på varandra när det inte går bra och så vidare. Och då har vi ju lagt ansvaret på, till exempel när Janne kom 2011 var det väl, då var inte han alls bekväm i den rollen, utan Janne tog trots allt mest tränarskapet de första 2 säsongerna. Sen växte han på ett förträffligt sätt in i själva managerrollen. Jens var helt grön när det gäller managerrollen, men Jens är ju en smart kille, och vi såg väl ganska tidigt att här har vi någonting att bygga vidare på. Han kan anamma det här. Och nu har ju Jens varit här i nästan 5 år då. Eller i 5 år nu. Mm. Och det har ju slagit väl ut. Och sen är vi ju många som samarbetar kring de kommersiella frågorna då. Och har också andra tränare kring. Janne hade sin stab och den kontinuiteten finns ju kvar. Det är ju väldigt intressant att se om man kunde så att säga analysera bakåt igen. Vilken betydelse har egentligen staben kring huvudtränaren eller managern? Vilken påverkan? Vi har Stefan Hellberg som har varit här sedan början på 2000-talet. Vi har hans son, vi har Mats Elvendal. Vi har Dale Rees medicinska teamet. Vi har läkarna som är de samma sedan 10-15 år. Och det är klart, den kontinuiteten ska man nog inte heller förringa.
Många av dem som också jobbar i landslaget, ja. Kombinerat, ja. Mats Elvendal intervjuade jag för inte så länge sedan. En fantastisk människa på många sätt.
Dale Rees är där också.
Ja, Dale Rees är där, Donny Hekvall är där, Janne är ju nu där men inte kvar här. Men det finns någon koppling däremellan också. Man ser att det funkar på 2 plan för dem.
Ja, och för Jannes del, det var bland som gjorde de rekryteringar till landslaget. Det var ganska naturligt. Han visste vilken kapacitet de här killarna har haft eller har, och det var väl ganska naturligt att ta med dem till landslaget. Och det är klart, det är fantastiskt kul att vi har kunnat så att säga även ta fram individer, inte enbart spelare utan även ledare härifrån.
Nu ser man ju andra klubbar också, Örebro exempelvis, som går ganska nyligen mot att också få den här managerrollen och sånt där. En fråga till på det där med att vara en sån stor liksom dominerande sportslig aktör i en relativt stor stad som Norrköping är. Vilka möjligheter och utmaningar ser du att vara en sån här i den här stan? Liksom?
Möjligheterna skulle möjligen vara att man inte har den här konkurrensen kring sponsorerna. Men där har ju vi inte till... Jag ska inte förringa våra sponsorer, herregud, absolut inte. Men vi har ju inget hockeylag i den absoluta toppen. Vi har inget handbollslag och vi har inget bandy. Vi har ju för all del då basketen och Dolphins som gör det väldigt bra. Men det kanske, det är en fördel så att säga. Mm. Och kanske också att det blir en mer fokus på Norrköping. Kanske ett lite större underlag med publik. Och det är ju fördelen. Nackdelarna... Ja, man kanske betraktar oss som lite för dominanta, vi är för stora och ja, IFK har gräddfil hit och gräddfil dit och vi var inne på kommunen och näringsliv och stöd. Men jag tror det möjligen kan upplevas som en nackdel då för andra föreningar, men jag vet inte om det är en fördel för oss, men för, vi skulle gärna se att det fanns fler elitlag i Norrköpingregionen. Och jag tror idag om man ska blicka framåt så ska man nog inte tala så mycket om staden som sådan, utan man måste nog titta på regionen och det är en sån stenhård konkurrens och värre kommer det att bli. Och här krävs det större underlag både publikmässigt och bland företag och så vidare. Så jag tror att vi ska, om man ska lägga ut någon strategi för IFK Norrköping, om jag fick bestämma i någon bemärkelse här, att det skulle vara att försöka bredda det här till ett regionalt lag. Vi har ju 500 000 människor.
Exakt, det är en stor region.
Exakt, ja. Om man tar en rad i här bara på 10 mil så är vi uppe i och drygt det. Och sen tror jag att man ska inte vara förmäten och tro att man kan ha en allsvensk lag över tiden i varje liten ort. Nu gör ju många det bra, men jag ser en skiktning framåt i allsvenskan och det är ju de större regionerna som måste ha det ekonomiska underlaget.
En annan grej för att förstå Norrköping så får man ju sätta sig i något historiskt perspektiv och komma i samklang med det. Och Norrköping är ju en gammal arbetarstad, kallades ju tidigare för Sveriges Manchester, en gammal textilstad och pappersstad och industristad helt enkelt. I mångt och mycket på det sättet och sådär. Och det där är ju liksom som ett gammalt uttryck nu med att man säger att det är en gammal arbetarstad, men det går ju djupare än så. Det är också en anledning, tror jag, till att fotbollen är den som är den dominerande sporten. Om man jämför med Linköping som inte ligger så långt bort, som är en annan typ av stad. Vilket bestämdes någon gång på 60-talet tror jag, när det var Luftfartsverket och universiteten skulle fördelas. Då valde Linköping, eller var det Norrköping som valde först, va?
Ja, det är möjligt, men universitetet hade nog en... Det var ju inte den fördelen när man la ner. Problemet var i Norrköping då att det var stora industrier som lades ner.
Just det.
Och då så att säga så fördelade man ut en del statliga verk och jag vet inte vem som valde först, men då var ju en del SMHI och Luftfartsverket och Migrationsverket heter det nu för tiden som placerades här. Men Linköping har ju haft en väldigt dynamisk tillväxt med universitetet, men det var ju inte kopplat direkt till nedläggningen.
Men det är intressant ändå, för det är två städer ungefär lika stora, ganska nära varandra, och de är totalt olika liksom. Det märker man när man bor där. Det är ju som natt och dag. Är inte det märkligt på något sätt?
Ja, jag tror du beskriver det på ett ganska bra sätt. Jag själv gick på universitetet i Linköping och jag hade en termin där, så bodde jag då i Ryd där ute i en studentlägenhet. Och jag märkte då, jag är 20-årsåldern, märkte man en ganska klar skillnad mellan de här olika städerna. Och jag tror ursprunget ligger i att Norrköping har varit vad man kallar då en arbetarstad, en textilstad. Fotbollen är ju en arbetarsport egentligen historiskt sett, och jag tror att de banden är väldigt starka om man ska koppla till sporten. Sen tror jag att Linköping kanske är lite mer då tjänstemannastaden och man har haft ett annat utbud av arbetsplatser och så vidare, och man har ju Saab och man har andra högteknologiska bolag som har ursprungna ur Linköpings universitet också. Så att, men jag tror att den här mångfalden, den är också positiv. Jag menar, jag åker gärna se på hockey eller se i...
Kommer de hit och kolla fotbollen?
Jag tror det ibland. Okay. Vi har ju haft ett ganska bra samarbete, klubbarna, elitklubbarna som vi kallar det, emellan då. Och det, jag tror det. Jag hoppas det.
Hur är det då att vara liksom så där strikt affärsman i en gammal arbetarstad och med en så arbetar liksom klassrelaterad sport och klubb som Norrköping?
Jag har ju inte så stor verksamhet i Norrköping. Jag brukar säga det, jag och min fru som har ett huvudkontor i vårat hem, men jag har 1200 anställda på andra sidan Östersjön här, Och det, jag känner det snarare så att jag har tagit lite grann historien, textilstaden då, till Baltikum och Polen och även Finland. Och på något vis så känner jag, jag är ju många som är så att säga arbetare, och jag förlikar mig gärna med den kategorin av människor utan problem, och jag behöver liksom inte sätta några, vad ska vi säga, sätta människor i olika fack här, utan jag brinner även, och jag har förståelse för den känslan som finns kring fotbollen och arbetarsporten och länken tillbaka i Norrköpings historia. Jag tycker den är det, och det ska vi vara stolta över.
Men du som är både i fotboll och näringsliv, en grej som är fascinerande tycker jag då med högt uppsatta människor i fotbollen, som Bosse Andersson i Djurgården är ett annat exempel, som också är liksom stor i näringslivet, han har mycket pengar, men de har fötterna i någon folklig mylla på ett helt annat sätt än vad näringslivet har, får jag uppfattningen om, utan att ha varit allt för mycket i näringslivet direkt. Hur är din känsla för det? Vad är skillnaden mellan de, du vet, högre rummen, korridorerna i fotboll och styrelserum på näringslivsnivå?
Jag vet inte, jag tror inte man ska, jag tror det är en väldigt bra utgångspunkt att försöka förstå sporten, och i det här fallet fotbollen, från grunden på något vis, och inte försöka tvärtom att trycka någonting uppifrån och ner, utan tvärtom att det finns en sån kraft och styrka i sporten som också kan gå vidare i samhället, och jag tycker man ska bejaka den genom att liksom vara ödmjuk och förstå att det börjar 5-6-åringar som har börjat spela fotboll i vår akademi och i andra fotbollsföreningar eller vilken sport det nu är, och därifrån trycker man upp det här, och då blir det en kraft i det.
Om vi då tar in, det gäller ganska låga tröskeln mellan staden Norrköping och klubben IFK Norrköping. I många andra städer som vi har varit i och som man pratar om och lyssnar på och läser om, så är det ju närmast en del krigstillstånd mellan kommun och lag liksom, och av olika anledningar på olika sätt. Här känns det som att det är lite annorlunda. Hur är stämningen mellan IFK, staden Norrköping och kommunen, upplever du?
Nej, jag upplever den som väldigt god och friktionsfri, tänkte jag säga. Men vi har ett stöd ifrån politikerna. Jag tror att politikerna, inte enbart för att stödja Norrköping, man inser värdet i också att ha goda relationer med, det kan finnas andra bottnar i det, ska inte jag, men tar man väl hand om Norrköping så tar man också väl hand om en stor supporterskara och som är en kraft i samhället, tror jag.
Men förstår kommunen att IFK Norrköping är staden Norrköpings i särklass största skyltfönster in?
Jag hävdar att de...
För det är inte alla klubbar och städer som gör det.
Nu var det du, Marcus, som sa att det är det starkaste varumärket. Men jag tror att kommunen inser att IFK Norrköping är betydelsefulla och är ett starkt varumärke. Inte enbart i regionen utan även utåt då. Och det är klart, det vill man väl på något vis inte kapitalisera på, men det finns alla skäl att ha ett gott förhållande.
Men det behöver vara putsar i skyltfönstret eftersom det är ett så stort skyltfönster. Det andra som finns, det är Älgkvarn, det är Kaktusgrupp, det är Kolmården, ligger inte ens här, och det kanske någon grej till. Ja. Och vilket är synd, för att det är en otroligt vacker stad, en väldigt underskattad stad. Jag har inte varit här, åk hit, ta en promenad längs vattenfallen och de gamla fabrikerna, det är mäktigt alltså. Men med det sagt, det är ju klubben. Det märker man när man har bott här, bodde här i nästan 10 år, sen flyttade ut och såg in i den skyltfönstret från andra hållet. Då är det IFK som är fönstret in på alla sätt. Liksom. Det är särklass största, skulle jag vilja säga. Men det är ju inte alla klubbar. Det finns andra klubbar, andra städer, där det är på samma sätt, men där kommunen inte förstår utan motarbetar det. Solka ner det fönstret. Liksom. Mm. Hur har ni lyckats få den bra kontakten så?
Jag tror det är en transparens också mellan föreningen och kommunen. Vi har ju aldrig dolt vår verksamhet och vi har varit ganska öppna, och även när det gäller, vad ska vi säga, lite mer hemliga inom situationstecken planer, så har vi försökt förankra det i olika led och där kommunerna har varit en aktör. Så att sen är det att jag tror att man får agera respektfullt från alla håll, och inte minst vi från IFK då, när det gäller då även kontakterna med kommunen. Men vi har haft ett stort stöd, men inte som Olof Lund tror, så starkt att vi subventioneras av kommunen. Det säger jag med glädje, det har jag sagt åt honom vid 4-5 tillfällen. Men det är en helt fel tolkning av situationen. Det är en väldig skillnad att få så att säga kommunala stöd i den bemärkelsen än att ha en god relation. Ja. Och det tycker jag är väsentligt.
Vad blir konkret det då? Vad är skillnaden? Det konkreta.
Ja, och skillnaden är ju att det blir ju galet om då kommunen ska så att säga stödja i olika delar då i en annars väldigt konkurrensutsatt miljö som inte minst allsvensk fotboll och klubbar befinner sig i. Och då blir det, då slår det ju fel så att säga. Och då det finns blir konsekvenser av det. Jag kan inte peka på någon nu, men jag tror det kanske var vanligare förr i tiden där kommunen köpte en ishall eller vad man nu gjorde, eller köpte en stadion helt enkelt och hyrde ut till någon till icke-marknadsmässigt pris, eller vad det nu kan ha varit. Mm. Så att jag vet inte vad, hur mycket, jag har inget ont om Dramaten, absolut tvärtom i Stockholm. Jag tror att de är subventionerade med 1700 per besökare och år. Riktigt.
Bara sån sak. Och fotboll är kultur. Om det är nu någon som började misstänka att det var på något annat sätt. Jag är lite nyfiken på den här grejen som fläddrar förbi när man läser på de här 25 miljoner du gick in med. När, i vilket läge var det? Jag tänkte att nu ska jag gå in med de här och då får vi se om jag får tillbaka dem. Och vad föranleder en sån? Hur länge funderar man på innan man gör ett sånt kliv?
Ja, jag tangerade ju lite grann 2009 tidigare och problemen vi hade. Och det fanns det ju, om man nu skulle se eventuella värden i framtiden, och det var ju då hela anläggningen. Problemet egentligen var på den tiden var att vi hade ingått ett hyresavtal med kommunen och betalat 15 miljoner för att hyra idrottsparken då, när kommunen hade byggt om den. Och jag tror inte det är knappast någon förening idag som betalar de här pengarna att hyra, för man klarar inte av det helt enkelt. Men på den tiden, och vi såg ju att det dränerade ekonomin fullständigt. Och då var det ju ett sätt så att säga att vända på steken, att försöka köpa anläggningen. Vi hade ju noll eget kapital, vi hade minus eget kapital egentligen, och kommunen kunde inte sälja en anläggning för 320 miljoner som det var på den tiden till en förening som hade minus 2 miljoner eget kapital. Så det krävdes ju då ett stöd ifrån andra runt om, och det var ju då näringslivet, som man kallade det, privata näringslivet, som jag minns kommunen då uttryckte sig på den tiden. Och då blev det en förhandling med det privata näringslivet, och då blev jag lite putt på dem och tyckte att här ska vi inte förhandla, utan ni måste förstå värdet där av att IFK Norrköping kan fortleva och dyka in själv istället.
Mm. Har du fått tillbaka dem nu?
Ja.
Okay. Kan du ta oss igenom Sead Haksabanovic-affären?
Ja, det kan jag väl.
Ja. Det är väl vem ringer vem?
Ja, det är ju en lång historia egentligen. Jag måste gå tillbaka då, ett och ett halvt, två år i tiden.
Jag har gått om tid.
Där vi försökte att låna honom. Det var ju inte på tal. West Ham hade ju inget intresse att avyttra då spelaren. Jag minns att jag följde Mallorca, som för övrigt vann med 5-1 igår kväll.
Ja,
och då minns jag att Malaga spelade på Mallis, så jag var där och kika och jag ville se Haksabanovic, för man hade ju sen Halmstad-tiden, man visste hur det var, men han tyvärr satt ju på bänken hela matchen. Och därifrån vet jag att vi började diskutera här om vi skulle kunna eventuellt låna honom, och det blev ett lån då.
Men vadå vi börjar diskutera? Du ser en spelare på bänken som inte spelar något. Vem
nej, jag kommer ärligt talat, jag minns inte exakt hur det var, om det var Jens eller några andra här som hade varit, som var, det normala är att Jens ringar in en spelare naturligtvis, eller nu är det Stig och scout också och så vidare. Men jag kommer exakt inte ihåg faktiskt, men han behövde en omstart, det var väl så, och det var väl flera som svenska klubbar som då tittade på honom.
AIK, vet vi. Ja. Berättade han själv.
Ja, och det fanns säkert fler också. Mm. Sen i den, också för ett och ett halvt år sedan, så var det ju ett visst tryck här i Norrköping på att ja, minsann, nu har vi gjort goda affärer och nu kan vi inte snåla, nu måste vi bara satsa lite grann. Fan, det här duger inte. Och det var inte så att vi följt i föga för då, den påtryckningen, men vi kände ju också att vi hade en möjlighet att lyfta ett steg. Jordan Larsson kom, vi tog hem Tottesen och Alle, och Haksabanovic var ju en, och han var ju inte så framgångsrik första halvåret hos oss. Det tog ett tag för honom att ställa in sig så att säga och komma in i vårt system. Men den var ganska komplicerad, även den låneaffären, och det fanns klausurer hit och dit, men i princip hade West Ham, om jag nu inte missminner mig rätt, att ta hem Sead efter ett år, det vill säga förra årsskiftet. Och så, men man gjorde inte det, utan man, och då var det en del, vi hade alltså option och helt enkelt ha honom kvar till 30/6. Och, men då var det en del svenska klubbar, tror jag, fram och försökte bryta sig in där. Det var vad man sagt. Ja, det är möjligt. Det är möjligt, ja.
Men då blockade ni den då?
Ja, det var ju fullständigt omöjligt att komma in. Jag fattar inte, det fanns inte på kartan att vi skulle acceptera att någon annan, utan vi fullföljer det hela och så vidare. Och sen hade vi en matching right, som det heter också, i vårt avtal med West Ham. Det vill säga, skulle West Ham få ett bud på inom en viss tid, och så skulle vi ha 24 timmar på att matcha det hela. Och det var ett bud då upp, och jag törs inte säga om det var en svensk klubb eller inte, men vi sa att vi kan tänka oss att, eller vi matchar det här, men det blev ingen affär av, och lånekontraktet fortsatte. Då började vi vara aktiva, Jens och
var
jag,
det här i vintras då? Vintras. Så då kom det ett bud från någon klubb,
ja, just det,
men, som ni matchade,
ja,
men det blev ingen.
Nej.
Varför blev det ingenting då?
Ja, vi matchade. Vi hade rätt.
Men då behövde den inte köpa loss honom där och då heller, eller?
Nej, vi hade ju möjlighet att förlänga det här. Men det är rättare sagt så här, att det blev nog... jag är inte så säker på att West Ham riktigt hade intresse av att sälja heller då. Så man såg gärna då en förlängning då. Och under den tiden så har vi varit väldigt aktiva då. Dels med Siads rådgivare, och inte minst med West Ham då. Där man har egentligen varit väldigt försiktig att ingå något, liksom, vi trodde väl inte riktigt att vi skulle få till affären förrän jag ska säga 6:55, när vi hade en virtuell presskonferens här en fredagkväll. Och då var det inte riktigt påskrivet heller, men vi hade kallat till presskonferensen, men det löste sig några minuter efteråt. Men så att det var en besvärlig vad ska jag säga, både förhandling och komplicerat avtal. Men det som egentligen fick det hela att väga över var att Siad själv tog beslutet att jag ska vara kvar.
Hur dyr var han då?
Ja, det är klart, det förtäljer inte storyn här, men det är klart att det förstår ju alla att det är ingen billig spelare, och det går inte att säga det heller förrän egentligen om ett par år, när man ser hur affären har utvecklat sig. Sead kommer gå till en annan liga, det är helt klart. Han kommer inte att spela 4 år för oss, som någon som skulle tro det. Gör han det, då har vi misslyckats någonstans, både Sead och IFK Norrköping. Så vi tror ju att naturligtvis nästa steg, och så finns det naturligtvis klausuler i det här, så att var det här landar sen får vi ta en diskussion om kanske 4-5 år.
Men man borde ju sett i kvalitet vara Norrköpings dyraste köp någonsin, eller?
Absolut, alla kategorier.
Men jag läste också någonstans någon rubrik bara som flammade förbi, det var att du inte räknade med att det skulle bli en plusaffär heller kanske.
Nej, inte, alltså, ja, det är riktigt, för att jag tror jag sagt så, det är inte alltid man måste se de här spelarna som liksom handelsobjekt, att man ska köpa för 1 och sälja för 10, tror jag uttryckte mig. Det är inte så, utan man måste ju också se vad vederbörande tar in för värden i föreningen under tiden. Och jag tror vår spelartrupp har markant höjt sig bara med den vetskapen att Sead finns med oss en tid framöver. Man ser på träningar, man ser på, ja, även hur vi har riktat kompassen lite uppåt, om vi uttrycker det så, nålen. Och jag tror att det har också värden. Och skulle vi kunna, så att säga, komma lite mer långsiktigt, etablera oss i toppen på Allsvenskan, så har ju det också ett ekonomiskt värde, inte direkt kopplat till just den här spelaren. Men det innebär ju också, med det sagt, så förstår ni ju också att det är ju inte en billig affär vi har gått in i, utan uppsidan är kanske lite begränsad då.
Har du någon gång vid något tillfälle sagt till Sead att om du stannar i Norrköping kommer du ju få lyfta Lennart Johanssons pokal?
Jag har inte så nära kontakt med Sead. Det kanske var Jens viskar i hans öra varje kväll, det vet inte jag. Men det är klart att någonstans man lyssnar på vad Tern, vad Levi, vad våra, vad ska vi säga, mer profilerade spelare säger, så säger man att det här är en väsentlig del i att kanske inte lyfta pokalen men ändå vara med i toppen, och det tror jag de har rätt i.
Sen började det vara prata om ytterligare spetsvärvningar.
Ja, det förstår jag inte, för det var nog en tolkning. Nu är det ju så, när journalisterna ringer har jag lärt mig tyvärr då att man spelar in i hemlighet vad man säger, inte att du kan jag få spela in det här intervjun?
Det ska man göra egentligen.
Ja, men det gör man inte. Och det finns några av era kollegor som definitivt inte gör det. Och när jag läste det här att jag hade uttryckt att det skulle vara ytterligare en spetsvärmning på gång, så tror jag inte jag uttryckte det så. Så att jag måste be den här journalisten att spola tillbaka det här bandet och kolla. Jag sa nog att vi inte stänger några dörrar för att värva ytterligare spelare, men i någon spetsvärvning då pickar man ju ut nästan en landslagsman, höll jag på att säga, om man ska få plats i IFKs startelva idag. Så är inte fallet.
Jag tänkte på det här med att förhandla med en Premier League-klubb. Sist vi pratade så hade du förhandlat med ryska klubben om Arnor och Sigurdsson.
Men ringde grannen.
Ja, exakt. Just det. Hur är det att förhandla med de här liksom tyngre klubbarna, eller vad man ska säga?
Ja, jag hade ju då kontakt med Mr. Pincher, som då är klubbsekretary, och det är väl en sportchefsroll, och det är väldigt korrekt. Och nu kan man inte jämföra klubbarna här, vare sig omsättningsmässigt eller kvalitetsmässigt, men de var mycket korrekta. Och jag måste säga, inte så att man på något vis undervärderade Norrköping eller kände sig som storebror i diskussionerna, definitivt inte. Full respekt för hur man hanterar det hela. Sen har man en ägare bakom i det fallet när det gäller då West Ham. Och det är väl där de yttersta besluten tas.
Men hur känns det att du ändå har landat med Norrköping, att ni kan värva en så pass bra spelare från en Premier League-klubb ändå? Hur känns det?
Ja, jag vet inte om det... Alltså känslan är ju naturligtvis väldigt bra, och den är bra för att jag tror, eller vi tror i IFK, även Sead och hans rådgivare tror att det här är ett rätt steg att ta. Så att, men just att en Premier League-klubb som då att vi värvar ifrån, det är klart, jag ska inte säga att det är en fjäder i hatten för IFK, utan det är tillfälligheter som avgör det hela. Men jag kan konstatera att det var ingen annan svensk klubb som klarade av det.
I coronatider som det ändå är nu, hur ser du på såna här stora värvningar generellt sett? Liksom?
Det är ju en fråga som jag definitivt hade förväntat mig att ni skulle ställa idag. Och där är jag ganska klar. Jag förstår frågan, och jag tycker att om IFK Norrköping förlorar 20 miljoner i och med att vi inte kan ha någon publik i år, och vi har skött ekonomin sedan 6-7 år tillbaka i tiden, då har vi rätt att, så att säga, tycker jag, göra en värvning utan att det här skulle vara moraliskt tveksamt. Om jag flyttar över det lite ekonomiska termer, om man har en tillgångssida som det heter i balansräkningen, det kan vara pengar, det kan vara anläggning, det kan vara spelare som man värderar. Vad gör vi i IFK? Jo, vi fördelar om tillgångssidan. Vi tar en del pengar och betalar, och vi tar in en spelare som är mer värd. Nästa gång kanske vi köper en tomt eller en fastighet där pengarna, så att säga, omfördelas. Så att sen har ju vi då fått en del, vad ska vi säga, permitteringsbidrag då, eller heter det väl, och de är ju små i förhållande till vad vi då förlorar i det hela. Men att stämpla oss och så att säga något negativt över att IFK Norrköping har skött sin ekonomi, det blir nästan lite larvigt, tycker jag. Alltså historiskt skötten, och jag är inte dugg orolig för att även göra ett förvärv i nästa fönster om det skulle behövas. Och jag lovar er att i nästa fönster, som egentligen är då augusti månad har blivit, så kommer det att bli ett antal förvärv, och då jag vill se de klubbarna som då har även den moraliska kompassen som säger att vi ska minsann inte värva. Det finns skäl till varför andra inte kan värva utan att gå in på dem, och det är ofta faller det tillbaka i ekonomin.
Ja, du nämnde ju själv minus eget kapital där för ett antal år sedan. Vad ligger ni på där nu?
100 miljoner plus eget kapital.
Då är ni två i Allsvenskan.
Ja.
Ganska tätt följt av AIK, Djurgården, Häcken, va?
Ja, och Häcken får ju ett problem nu i år. Jag tror med Gotia Cup och så vidare. Och ja, vi ligger där någonstans. Men vi är ju många längder efter Malmö.
Hur är det med kassan då? Kassaflöden är ju någonting man annars kan ligga på natten och tänka på.
Jo, vi har väl en bra kassa. Sen är det ju så att vi har ju olika bolag. Vi har ju ett fastighetsbolag och vi har driver kiosker och gym och annat och restaurang och så vidare. Och det är inte så enkelt att i fastighetsbolaget, alltså i Norrköpings Idrottspark AB som vi äger, så finns det en stor skuld kvar till Norrköpings kommun. Och det innebär att vi kan inte hantera pengar mellan förening och bolag utan vidare, utan det finns ganska klara gränser däremellan. Så att vi får försöka, men vi har gjort en del bra försäljningar och förvärv. Jag tror under sen 2016 har vi sålt spelare för 180 miljoner och vi har förvärvat spelare för 100. Och där har du plus 80 till exempel, om man då tar med sig det. Mm.
Det känns nästan som folk är avundsjuka för att IFK Norrköping skött ekonomin på ett så strålande sätt. Har du sagt nyligen i en intervju?
Ja.
Om vi tar, på vilket sätt har ni liksom, när du menar skött ekonomin bättre än andra klubbar, vad är det ni gör som är rätt och vad har ni låtit bli att göra som du hade varit fel med? Vad är grejen?
Ja, det är många komponenter här och det är klart det är svårt att lyfta fram en del, men ni var lite grann inne på framgångarna 2015 till exempel med SM-guldet och det gav nog inte omedelbart en positiv effekt, men vi såg att Norrköping blev mer attraktiv för spelare. Vi hade en duktig sportslig ledning som så att säga förädlade lite stukade spelare. Vi har ju tagit flera hit till ganska små pengar, om vi uttrycker det så, om vi har varit lyckosamma att sälja. Och då klart, då finns det en kraft, en dynamik i vårt dagliga arbete som sen utmynnar i då plussiffror. Jag nämnde den här spelarnettot som vi har haft sedan 2016. Och jag tror att om man skulle vara riktigt hur ska vi säga, analytisk just nu, gå in och titta på vilket värde har vår spelartrupp i balansräkningen, den jag nämnde om här, hur man flyttar om tillgångsslagen, så tror jag att den är betydligt mer värd än vad vi har den bokförd i. Och det i sig tror jag också borgar för en framtida god ekonomi för IFK. Ska man vara väldigt försiktig när man uttrycker sig som jag gör, men jag är ganska klar över att sköter vi det hela rätt så tror jag att vi kan få med oss det goda kapitalet och som vi behöver för att kunna förkovra oss längre fram.
Men också alltså på flera sätt, imagemässigt är det som vi varit inne på, man bodde, det är en milsvid skillnad på hur man ser på IFK Norrköping. Det är mycket, om du alltså, det är mycket sexigare, eller får man, det är ju fel uttryck, men det är mycket mer snack, det är mer hype, det är spelare med större karaktär som tar plats, då med Tern, vi har Haksabanovic, Lauritsson, vi har Cedergren, Isak, men nu Haksabanovic, Totte Nyman, det är ett helt lag med liksom väldigt färgstarka personligheter. Men ni lyckas på många sätt. Jordan var här, togs hit, blev omslagspojke på Aftonbladets stora bibel så där. Misslyckades första säsongen. Jens gör, du vet, Silencio Stampa grejen, tysta media, han får växa fram, blir bra, säljs för mycket pengar. Så det är både, ni gör rätt på många olika stigar som leder in till gläntan i liksom.
Ja, jag tror det är ganska bra beskrivet faktiskt. Att det, men jag tror att det börjar någonstans kring den verksamhet som vi bedriver och den miljön som finns här. Och det kanske går så långt tillbaka i tiden som historien, alltså Norrköps historia, den ska man definitivt ha med sig, men och inse tyngden och vikten i att vi har den historien. Men vi vill ju också skriva ny historia.
Ja.
Och vi vill ju liksom se framåt och ta Norrköping till nästa nivå. Mm. Och just den drivkraften, om den finns och om man kan så att säga få synergier i den in i föreningsverksamhet. Allt ifrån styrelse ända ner till ja, vem det nu är som jobbar inom restaurang eller på gymmet eller vad det nu kan vara, eller spelare. Och kan man så att säga sammanföra det hela, och det har ju att göra med organisationsutveckling och ta ibland lite obekväma beslut, men ändå ha en långsiktig målsättning och försöka få med sig folk att jobba mot det hållet.
Mm. Men det skakade ändå lite i vintras, det var lite turbulent och så. Vad är din version av det som hände nu när det har gått lite tid?
Ja, jag vet inte. Ja, det var ju en... hur ska jag uttrycka mig? För det första så vill inte jag, och det gjorde vi ju inte då heller, kommentera enskilda ärenden. Vår ledning i föreningen med styrelsens godkännande beslutade om att dra ner på kostnader kring. Vi ser att vi löpande driftskostnaderna kommer att vara ett bekymmer, och vi vidtog då en del åtgärder. Och det fick det till följd att det var några sponsorer som tog parti, det var en del, spelartruppen tog parti för någon eller några av de här individerna, och det sociala patoset, det högaktar jag. Jag tycker att har inget negativt att säga att man ville stötta och så vidare. Problemet var väl att man kanske inte hade hela bilden riktigt klart framför.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Framför sig. Och vi i Norrköping, vi har en värdegrund och vi har, för att använda det här lite slitna uttrycket, att det är laget före jaget, och det gäller också utanför planen. Det gäller alla individer. Vi måste sätta Norrköping dess intressen först. Så att återigen så var det några sådana inspelningar här och där och som var hemliga och man ryckte ut saker ur sitt sammanhang. Men vi har ingen anledning och jag har ingen anledning heller. Det är överspelat, men cred åt dem som ändå tog ett visst parti i hela. Och jag tror kanske att vi var något otydliga i vår kommunikation där.
Och det jag tänkte fråga, för där kunde ni kanske föregått bättre då med till exempel en spelartrupp som är väldigt verbal ändå liksom. Mm. Det finns ju både
lätt att nå.
Ja, det är lätt, ja men exakt. Simon Tern till exempel och andra som liksom säger men vi kan gå ner i lön för att liksom rädda den här personen. Vi kan säga det här jädda för det vi har pratat om väldigt mycket. Hur ser du tillbaka på det, just då, kommunikationen? Vad kunde du och Norrköping...
Ja, det här var ju enskilda personalärenden som var förhandling, en facklig förhandling mellan arbetsgivare och arbetstagare. Omöjligt, jag gör det för mig eller för andra i klubbens ledning, att gå in och kommentera och säga att så här är det. Nu i efterhand så har vi kommit överens och jag förstår ju också att min bedömning är att det är en journalistik som egentligen började lokalt som definitivt inte kommer att vinna stora journalistpriset. Det kan jag säga. Och det, på något vis så drevs den här frågan för oss som satt mitt i det. Det var några styrelsemedlemmar som avgick som var helt andra skäl. Och på något vis så sitter vi i det hela där rikspressen talar om hur illa vi beter oss mot enskilda människor. Och det är klart, jag har ju förståelse för det. Men sen tycker jag att det finns en dynamik i att spelartruppen då går ut. Ska vi lägga munkavle på dem eller försöka kväsa det på något vis? Det hade varit helt galet. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra att den här energin också finns. Att olika parter fick komma till tals. Tyvärr är den här bilden lite skev och jag vill inte kommentera den mer. Men högaktar de som ändå la sig i debatten och tog det stå för ett och annat.
Ja, nej men det var där vi kanske reagerade mest, när spelarna själva gick ut. Och det är väl kanske inte så konstigt, det blir svårt att undvika det i en sån diskussion. Men tror du att det kom ut något bra av att det skakade lite?
Jag tror alla lite sådana här. Nu, jag tycker inte att det skakade, det kanske vibrerade lite grann. Det skakade nog mer i era ögon än vad det gjorde hos oss. Och för oss var det nog, det var en liten krusning på ytan tycker jag. Så att, men sen, jag tror att det är bra. Jag tror att man blir lite mer eftertänksam och tänker, hur kunde vi ha gjort det på ett annat sätt? Men det fanns ju en väldig, vad ska vi säga, nu ska jag inte säga för mycket, men det var en något skev beskrivning av hela den här historien då, som fick de här följderna, och återigen en dålig research av journalisterna.
Men lokaltidningen då, hur är relationen annars? Det kan ju också vara komplicerat ibland sådär.
Ja, det, jag tycker det är bra. Jag tycker att de i det mesta i våra relationer har vi det bra. Sen ska ju de naturligtvis bevaka IFK Norrköping och det är ju deras uppgift också. Mm. Och man säger att det är ett allmänt intresse. Men när man börjar resonera eller recensera enskilda personalärenden utifrån då den lokala tidningen, och vi hade ju ett fall med en klubbdirektör då som fick kritik då, som med för några år sedan. Mm. Och som också egentligen, inte enbart på grund av det, men då fick lämna. Och hela den artikelserien blev ju också fälld i pressens opinionsnämnd. Och det har ju, det visar ju också att det var inget schysst sätt. Så att man ska granska och kritisera IFK Norrköping, och det tycker jag är helt rätt. Men om man går in i enskilda personalärenden och ska vara en domare, då måste man ha mer på fötter och göra en bättre research. Så kan jag säga.
Mm. Även jag har en stökig historia med NT faktiskt. Men den tar vi ett helt annat sammanhang.
Patreon exklusivt.
Ja, den kan vi ta på Patreon.
En sak med att du berättar om det här 180 miljoner och att ni har värvat för 100, men ändå så har du fått kritik för att Norrköping inte är en klubb som släpper spelare. Hur går det ihop?
Den kritiken är totalt obefogad. Ni kan peka på något. Tern hade någonting uppe. Och nu ska vi inte... Det är väl det enda fallet. Det var den här ryska klubben Arsenal som var ute efter han på något vis. Och det var ju helt galet. Vi var i princip muntligt överens med den klubben. Sen försvann de. Och det var lite tråkigt då för Simon. Men så var vi förhandlade med den klubben. Och det var en sportchef där vi var, som jag säger, vi var överens. Och...
Ringde de grannen då också?
Nej, den gången var det inte det. För att jag tror att grannen inte hade de kontakterna. Det var mer österut i Ryssland. Men det var väl... Och så att jag tror under min tid så tror jag nästan vi aldrig har sagt nej till, om det har funnits ett starkt spelarintresse, att gå till någon. Så IFK Norrköping är en förening som ser till den enskilda individen, och är det så det passar för den enskilda individen, då försöker vi hitta möjliga vägar. Sen finns det alltid en prislapp naturligtvis, men det är inte så att, och jag vet inte, kan ni peka på någon som vi har så att säga stängt att inte få gå?
Ja, men det har snackats lite om kanske Linus Wahlqvist i en tidig karriär lite så här. Vi har pratat med,
jag kan ta den historien exakt.
Ja, men vi pratade med David Moberg Karlsson som kanske också har känt så lite ibland. Och sen är det väl Tern liksom, som de konkreta som jag kan komma på.
Ja, men det är ju också, du har hört, men riktigt så är det ju inte heller.
Nej, men vi pratar ju med spelarna, det är deras versioner.
Ja,
liksom.
Spelarna vet ju inte heller allting som pågår bakom. Nej. Jag tror att det här är nyhet för Simon Tern, vad jag säger nu också. Att vi var överens med den här klubben av att bredda och släppa Simon, det var ingen snack, men så försvann klubben. Mm. Man stod inte för den muntliga förhandlingen. När det gäller Linus Wahlqvist så var vi ju verkligen... Jag själv satt och kollade flygbiljetter i Portugal i januari 2017 för att se om man skulle kunna komma till Fiorentina på en läkarundersökning. Personligen, det var inte att stänga någon. Men det rann ut i sanden. Och Moberg Karlsson tror jag, det var nog bra både för honom och för IFK. Och jag tror aldrig att vi stängde honom. Så att det där, problemet är att spelarna inte alltid heller vet vad deras egna rådgivare säger och vad man gör. Eller vad klubbarna säger emellan. Och då kommer sådana rykten i svang kanske. Mm.
Och nu landar i att det börjar snackas om att Linus Wahlqvist ska tillbaka till Norrköping.
Ja. Jaha, det ser.
Det har svängt runt.
Förstår inte, det kanske rådgivarna har en roll där också. Ja.
Hur ser du på hela den agentvärlden?
Ja, jag har ju bevakat den i SEF när jag satt i den styrelsen några år, och då fick jag på mitt bord det här med, och det är en komplicerad fråga för att det finns ett regelverk som inte är unisont. Och som man liksom hoppar ifrån ett år till ett annat, från att bara så att säga att du ger FIFA-regelverk till att de enskilda förbunden ska då sätta upp en viss ett regelverk och agenda. Så att det är väldigt snårigt att agera i. Sen det sista som nu har varit ett par år, att man kan representera bägge parter. Det blir ju också en svår balansgång. Men... jag tycker idag att det börjar utkristallisera sig egentligen två grupperingar. De som har svårare att göra affärer i fotbolls... Nu ska jag inte vara förmätten att jag har en aning om fotbollsvärlden och affärerna. Men om jag ser till vår region, det finns sådana som gör det på ett alldeles förträffligt och bra sätt. Och är bra representanter för spelarna, och agenterna har ju en roll. Men om det börjar bli för mycket så att säga egna personliga vinningar för agenterna, då tycker inte jag att man platsar i den här businessen. Och jag känner att det börjar lite grann diversifiera, som man använder det uttrycket, att det blir två good guys och bad guys på något vis. Och på lite sikt så tror jag att good guys kommer att vinna, och det tror jag att fotbollen måste styra upp regelverket ytterligare.
Er målvakt, hur går förlängningstankarna där, Isak Pettersson?
Nej, han vill inte förlänga, så han kommer att, kommer att lämna oss sannolikt då vid årets slut. Så han vill pröva sina vingar, och på tal om att inte släppa någon. Mm. Fine, jag menar, det är ju en ung kille som är fantastiskt duktig. Och ingen,
han är bäst.
Ja, det är.
Ja, visst han är. Och ingen vill väl något hellre. Hade vi då, alltså på något vis ifrån klubbens sida, och Isak var hemma hos mig för, och Jens och jag vi satt och pratade för 3 veckor sedan, och Jens och jag hade lagt upp en plan hur vi skulle, nu ska vi minsann se till att Isak ändå tar sitt förnuft i fånga, tyckte vi, och förlänger mig på Norrköping. Det tog 3 minuter och säger Isak, jag vill ut, fine, då avslutar vi samtalet. Och vi måste också inse den enskilda individens önskan att komma ut, och definitivt även i en sån, vad ska jag säga, penningmiljö, om man kallar fotbollen som det är, då måste ni se till personen och människan, och han är övertygad, det är ingen snack. Ja. Lycka till.
För på samma sätt plockar ju ny Bosman-spelare, alltså det är ju så det funkar numera, liksom, att man behöver vara beredd. Sen kom det upp rykten om Lauritsen till Besiktas.
Ja, jag fick någon fråga av någon journalist här också.
Har du hört något där?
Nej, eller? För mig helt nytt. Ja. Jag har inte hört.
Men för han plockade ju, han var egentligen inte jättebra i Danmark. Men det är nu han har liksom blommat ut.
Ja, och var han så bra i Danmark? Vår scout Stig tyckte att han var jävligt bra.
Ja, alltså, men han var inte så bra som han är nu. Liksom. Han var inte en stjärna som han har blivit nu. Ändå.
Vår scout Stig. Nej, bara den älskar man.
Ja, men den är ju för att det är ju en av hans värvningar, så att säga. Han har ju följt honom ganska väl där då. Och jag tycker att det är ju, han har ju utvecklats här, men det är ju hans egen karaktär som, alltså, jag ska inte säga att just IFK-miljön har kanske, den har hjälpt till, men det är ju personer och karaktären och drivkrafter han själv har, att han kommer att lyckas och kommer längre fram, samtidigt som han också säger att jag har mina begränsningar, jag är inte bra på det här och inte det, och det kan jag förbättra, men jag kommer aldrig bli, som man sa i någon intervju, lika bra på fötterna som Filip Dagerstål eller något annat, men jag har andra fördel. Mm. Den inställningen, en vinnarinställning på sikt.
Sen har vi också Jens själv som i vintras ryktades till Malmö. Ja. Vi hade Kvällspostens journalist Josip Ladan här som bevakar Malmö tidigare. Han sa att det var väldigt, väldigt stort intresse för Jens från Malmö sida.
Mm. Hur nära en övergång var det?
Jag har ställt frågan till Jens som till och med en loge, jag tror det, i den här logen. Jag tittat honom i ögonen och säger, är du på väg till Malmö? Nej. Och där slutar vår diskussion. Så jag vet ingenting mer än vad ni vet. Eller...
Men blev du liksom stressad där och då?
Inte alls.
Inte?
Nej, tror jag inte. Nej, jag var inte stressad, inte det minsta. Utan det var ju, skulle det vara så att det hade funnits ett intresse, då hade man inte suttit i en förhandling. Och skulle Jens vilja att gå någon annanstans, då fine, det är inte mer med det. Då ska, vi kan inte tvinga någon här att göra ett bra resultat. Men det var aldrig uppe på bordet. Men det blev också någon form, det kanske lite dålig research där bland journalisterna också, speciellt han från Kvällsposten.
Skulle du säga att du är bra på att göra förhandlingar?
Ja, jag tror jag är bra. Det kan man aldrig, vet man aldrig efteråt. Jag... hela mitt liv har jag gjort affärer, och ibland gör man någonting rätt, men man gör ofta fel också. Och det gäller ju att undvika att göra för många fel.
Vad ångrar du då? Är det någonting du ångrar?
När det gäller IFK-sammanhang? Ja. Ja, säkert mycket. Det finns ju liksom de löpande frågorna som man tar felaktiga beslut. Och när det gäller spelare så har vi ju då en sportslig ledning med Jens i spetsen. Så det är ju inte jag som åker runt och pekar ut spelare, och sen är jag väldigt intresserad att vara med och föra en dialog, och där är ju Jens och jag en, och även med Stig då en ofta ganska gemensam syn, men jag tycker nog att vad man har gjort fel, ja, det finns, jag har gjort säkert så många fel att man inte kan skogen skymmer alla träd.
Innan corona slog till över allsvenskan så gjorde Djurgården en väldigt stor affär. Danielsson gick till Kina för 50 miljoner. Vad tänker du så här, som ordförande, när du ser sådana?
Vilken jävla tur.
Ja.
Alltså det finns ett där på kartan. 31 år i mittback från Sverige, 50 miljoner cash. Om det nu var så. Mm. Så det finns ju inte.
Ja.
Och då är det bara att lyfta på hatten och säga grattis till Bosse då, som gjorde den här affären.
Ni har en sotis.
Nej, nej.
Vi har ju hans son här, ja. Har ni inte det?
Ja, just det. Ja. Målvakten. Ja. Ja, det säger han ingenting om, va?
Nej.
Nej. Men då kan ni ju, då understryker vi det att Djurgårdens sportchef placerar sin unga son i IFK Norrköping för att man har en fantastiskt bra akademi. Ja. Då har vi sagt det.
Ja. Men alltså, i ett sånt läge, kontaktar ni varandra? Hör ni, vilken kontakt har du med andra i andra klubbar?
Ja, inte så mycket. Jag tror att det är mer på tränar- och nivå, sportchefsnivå och så vidare. Och vi har ju våra sammankomster i SEF då, på medlemsmöten som är 4-5 gånger där jag deltar. Men jag har inte så väldigt stor kontakt, utan det sker mer på de som träffas lite ofta.
Men de där SEF-mötena, vi har ju fått höra ändå att det är middagar och det är då besluten tas och sånt där.
Nej, det tror jag inte. Det är klart det är en annan middag, men den är nog, det är nog bara vid ett tillfälle, den är vårt årsmöte. Och det tyvärr varit inställt i år i mars då. Mm.
Men det var inte Samuelsson som sa det till oss.
Och att de har middagar.
Ja, att det brukar vara bra middagar på SEF-mötena, att det var då de viktiga besluten togs.
Ja, då kanske det, han jobbar i SEF nu, så att det är kanske då man äter middag. Men jag minns han inte varit med på någon middag på lång tid. Så att det, man kanske inte blir inbjuden. Alla.
Jag läste någonstans om att du ska sluta. Vad är det för något?
Ja, det är ju det är kanske också den lokala tidningen som också agerar valberedning här. Jag, naturligtvis, ni kan ju titta på, om ni ser att jag kan inte hålla på hur länge som helst. Och jag har sagt vid något tillfälle att det här, jag är inne i min sista period här utan att liksom stängt dörren helt och hållet. Det finns väl några projekt jag skulle vilja genomföra. Men jag samtidigt har sagt så här att jag skulle vilja vinna ett SM-guld till. Mm. Och om jag ska då stå fast vid det så...
Kan du sluta efter nyår då, eller?
Det var du som sa.
Ja. Jag har suttit och tänkt på det. För vi sitter ju i en loge här på arenan. Och tittar man på andra sidan så ser man åren svenska mästare. Och det saknas, det fattas ute i hörnet. En ruta, 2015, sen är det en ruta som är tom. Mm.
Det är lite grann att raljera med orden här när jag säger det här. Nej, det är klart. Det här är en fråga för medlemmar och valberedning. Och jag vill inte förekomma det nu hur diskussionerna går. Men
hur länge orkar man?
Ja, det är klart att det finns en bortre gräns. Absolut. Jag säger att är det så att det finns ett önskemål och jag känner att jag har tid över och det inte, kommer aldrig liksom hamna i en situation där det blir ett röstningsförfarande på ett årsmöte eller sådant. Utan... är det här bra för IFK, då gör man det. Är det dåligt för IFK, då avgår jag omedelbart.
Det var ju fint, för vi satt här också och såg inte ni, för vi har ju fönstret ut där. Då var ju supportrar som var uppe och satt upp banderollen inför matchen ikväll. Ett liv, ett lag.
Ja.
Med stjärnan där.
Hur det går där, ja.
Jag tänker att...
Han gästade ju oss, det var ju efter det.
Det
var efter det.
Det var vi som knuffade honom över tröskeln.
Ja.
Okej, det var... gjorde ni bra.
Ja, det gjorde vi faktiskt.
Det gjorde han bra sen.
Han kände sig lite tvingad. Det sa han ju. Ja, vi ger en livesändning.
Han gjorde jobbet, men vi knuffade honom. Ja.
Okej, tack ska ni ha. Ni har era fördelar.
Jag tänker, är färdigställningen av liksom parken och arena staden de projekten som du tänker på innan du vill?
Ja, det är ju den tunga delen nu. Inte att jag ska vara med och sätta stenar och bygga och gjuta och så vidare. Men däremot så måste vi på något vis avsluta det här kapitlet med vår, hur ska vi IFK Norrköping, ska vi vara fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare, vad ska vi göra? Ska vi koncentrera oss på vår core business som att spela fotboll? Och på något vis är det lite för löst i kanterna kring de här projekten, och det skulle vara bra, men det kan andra göra också, det behöver nödvändigtvis inte vara jag.
Mm. Sen har vi ett hörn här som det snackas mycket om också på arenan.
Många lyssnare som undrar om ett annat.
Ja, nej, jag förstår det, och jag tror att jag själv pratat med hörnet i 10 år och så. Man vänjer sig lite grann vid det, och speciellt eftersom det är borta klackarna som får stå där. Så det kanske är bra att det inte finns något tak där.
För vederbörande meddelade också att ni får inte bygga något tak där. De vill inte ha tak över borta.
Jag förstår det, men jag minns en gång när vi mötte Helsingborg och de hade upp en stor klack här. Och det spörregnade och vi hade gott om utrymme, så vi välkomnade alla under tak. Så att det inte är så att vi raljerar vi återigen. Det här är ju en viktig del att få till, men det har att göra med en total igenbyggnad och en total exploatering av lite andra markbitar här och det tar sin tid då.
Men det är väl inte så stora, det är ju några kvadratmeter. Alltså vad fan, det är väl bara...
Det är inte gratis.
Byggnadsingenjör Birro kommer in här.
Ja men jag kan man bygger en arena i stort, men det arena...
Jag tänker att det är Lego bara, att man placerar ner några bitar.
Ja, där lite grann, det är ju lite grus och någon asfalt som står något gammalt släp. Du bara flytta och hugga ner något trä så är du klart liksom.
Och det har inte täckt på
det. Du säger det, fan nu.
Ja, men om du tänker ett punkthus där på 10 våningar med kontor och skola och med olika faciliteter och restauranger och så vidare. Ja, då är det en liten annan del då. För att så att säga lite grann kanske slå mynt av det dessutom då. Men bara flytta släpkärran och bygga igen något provisoriskt, det är lite billigare. Men jag tror inte att det är lite så långt, så hållbart över länge.
Nej. Om man kollar lite grann då allsvenska säsongen, som sagt, den har börjat väldigt bra. Förra året var det trög start, sen fortsatte den bra, det har varit inne på. Vad tror du det kommer leda till? Är det första så här? Är du förvånad över att det har gått så bra?
Ja, delvis är det. Det måste jag säga. Även om, och jag tänkte inte så mycket heller tillbaka då på, om man talar i så att säga i företagstermer, så är det rullande 12 månader man tittar. Jag tänkte inte så mycket, på något vis är liksom, allsvenskan är avhuggen när det är slut. Exakt. Och så börjar man på nytt.
Precis.
Men börjar man se tillbaka så, och i det perspektivet tycker jag kanske att det har fått upp mina ögon också, att det är så konstigt, men nog är man förvånad att man har tagit 4 raka då. Mm. Och, men återigen, jag är glad för att vi har gjort.
För jag tycker det är spännande, vi har alla de här spelarna vi har nämnt och profilerna som är duktiga. Jag är ju numera vän också med Levis pappa på Facebook, som skriver långa meddelanden om allt möjligt. Gastone Levi, Jonathans pappa.
Fantastiskt.
Ja. Men också liksom gubbar som vi har följt länge här, som nu tappar jag namnet. Back.
Kastegren.
Tack, Kastegren till exempel. Mm. Som har haft en inte helt spikrak karriär liksom, och kämpat sig, och som nu de tar ju, som har ju tagit otroliga kliv liksom. Och det är ju så man vinner serien med också. Vi har pratat om det mycket, eller jag kanske nojat in på att Siad liksom, han är ju stjärnspelare, men kan också i vissa matcher vara väldigt bra, men också underordna sig kollektivet och ibland blixtrarna till som inte sönder så, men liksom, hela det där flödet i liksom, att även något mindre profilerade spelare har tagit stora kliv. Hur ser du på det?
Ja, det är, jag tror det är en ledarfråga, och det är väl Jens devis i alla sammanhang, återigen den här klyschan då, laget före jaget. Och den du nämner just Siad och André, jag tycker det är fantastiskt. Och du är Laurits, egentligen har du varenda position, ja, vill jag påstå, där man underordnar sig det här. Och där finns en väldigt kraftig dynamik om liksom fixstjärnan. När jag växte upp och spelade fotboll, så var det säkert alltid någon som var skitbra.
Ja.
Och han gjorde vad han ville med bollen, och fick man låna den någon gång, ja, då skulle man varit glad. Det existerar ju inte här riktigt, och det är precis som du säger, att den blixtrar till ibland, men ändå så är det på något vis att man underordnar sig spelmodellen och så vidare. Och då tror jag att det är helt klart att 1+1=3 lite grann, ja, i spelet.
Hur är du som supporter då? Hur förbereder du dig inför match? Och är du under matcherna?
Ja, jag äter ingenting på en hel dag. Jag kan inte äta, jag är inte hungrig. Jag är nervös, spelar ingen roll om vi spelar mot Tvååker i kuppen eller om det är mot Malmö här. Så är det bara. Mm. Jag kan inte förbereda. Jag vet att Janne Andersson var på tal om Janne då, så var ju han inför match också. Han tyckte att tiden gick jäkligt långsamt, och han tyckte det var roligt att göra någonting annat och prata med någon och sådant.
Mm.
Sen Jens, han är som en tiger i en bur där nere nu om du går ner. Så att,
sen kan man ju vara som Andrea Pirlo också, som sov, som han skrev i sin bok, sov gott hela natten inför VM-finalen, spelade lite PlayStation och sen gick jag ut och vann slutsitat. Så det är lite olika hur man kan vara. Men det här med att ni gör väldigt mycket rätt, och att andra klubbar framförallt, och kanske, jag menar Örebro till exempel med manager, hör folk av sig till dig och frågar liksom, hur ni gjorde ni, eller kan ni komma med tips, eller har man den sorts kontakt?
Nej, det gör de väl inte, ska jag inte säga. Och vi har väl, jag vet inte om vi är de förebilderna heller, man försöker, vi är ju en fotbollsfamilj i Sverige kan man väl säga, och jag tror att man följer varandra och man tittar på hur man agerar, men det är inte så att då höjer man oss i Norrköping alldeles för högt.
Ja, fast Örebro, det har vi pratat med både ledare och spelare, de nämner ju konkret Norrköping, kolla lite på hur Norrköping har gjort och kolla där och varför gör de så, och så där. Det vet vi ju, det har vi ju hört liksom.
Ja. Men det är ju skojigt att höra att man då ser oss som några förebilder, och just nu när det går bra då är det lättare, då förstärks det där kanske då, och även de sista åren, men vi har också en historia vi hoppas verkligen inte komma tillbaka till att vi slåss för vår existens i Superettan.
Ja.
Och det är ju den resan man får se på lite sikt.
Och komma ihåg.
Ja, exakt.
skapa in lyssna frågor och vi har avverkat några redan från Martin och Thomas. Så vi tar Daniel direkt och då ska han så här: fråga om Sigge och Platinum Cars betydelse och hur ser samarbetet ut?
Det är ju en affär som är gjord av vår marknadsavdelning och av vår klubbdirektör. Och det är ett avtal över 5 år där man går in som arenasponsor och även i vår akademi. Utan att avslöja några detaljer så är det en viktig affär. Inte avgörande på något vis, men ändå en väsentlig del och ett stöd för IFK. Och Sigge som ägaren heter, och han vurmar ju mycket för ungdomar och akademin också. Så att det är säkert mycket hjärta i det engagemanget.
Mm. Hur ser de exakta planerna, undrar Daniel, ut för Himmelstalundsområdet som är köpt och ska bli akademins utgångspunkt? Är det så?
Vi jobbar med det. Vi bygger just nu en ny bevattning. Vi har ett antal gräsplaner där uppe och vi planerar då för en provisorisk konstgräsplan. Vi har för avsikt att bygga då en inomhushall 11 för 11 manna. Och där är vi, har lite grann med markanvisning från kommunen. Kommunen vill väldigt gärna ha den på andra sidan strömmen. Det är en motorvägsström som går igenom. Och sannolikt så hamnar vi där. Och det är ett projekt som är ganska nära förestående. Men akademin och utvecklingen är oerhört viktig för vår framtida framgång också. Så att vi satsar mycket pengar på det.
Har du någon realistisk drömvärvning?
Ja, det skulle det kanske vara. Nej, det jag måste säga så att försöka få en lika duktig målvakt som Isak. Mm. Det skulle vara en drömvärvning.
Mm. Men är det realistisk? För han är bra då.
Han är bra. Det kanske inte är realistiskt, men vi kanske kan göra ett försök.
Ja, det är mitt liv ett önskap.
Karl undrar, vilket är det viktigaste beslutet du tagit under din tid som ordförande?
Jag vet inte, det är svårt att svara på. Jag har det finns säkert en hel del beslut som är tagna. När jag tänker tillbaka så jag tror kanske att det viktigaste så här i efterhand var att jag drev frågan om att köpa Norrköpings Idrottspark AB av kommunen för 320 miljoner, och som vilket var en helt vansinnig affär för 8 år sedan. Och som med det risktagandet föreningen tog och med utfallet har visat sig ha varit ett bra beslut.
Vad är det värderat nu?
Ja, jag vet inte. Man gör ju inte värderingar av det här, och det är svårt att säga vad, beroende på hur det här hela utvecklas då. Mm. Och vilken tid. Och vi ser ju inte det här som primärt kanske den stora intäktskällan, utan vi måste ju vara någonstans. Vi måste ju liksom driva vår verksamhet på ett sätt där det är hygglig ekonomi, och då är det här en väsentlig del. Men det är klart att det finns vissa värden i det. Mm.
Kan du beskriva dig själv som ledare?
Ja, det kan jag göra. Jag är inte alls, tror jag, som den här elefanten som beskrevs tidigare. Jag tror, och jag kan väl gå till dem jag har anställda och runt om mig, jag är nog ganska ärlig och rak och tör säga vad jag tror det enklaste sättet att kommunicera. Och sen är det inte alltid det faller i god jord, men att försöka vara ärlig och rak, det tror jag är väsentligt.
Mm. Hur nära var Kujovic förra sommaren?
Inte speciellt nära. Vi hade ingenting problem med det, också uppmålat så att det skulle finnas en konflikt mellan Emir eller med mig eller föreningen. Definitivt inte. Han var inte nära. Vi gjorde bedömningen att vi hade lite andra intressantare spelare på gång in, utan att säga något negativt om Emir. Så jag önskar all framgång.
Mm. Kom på nu, det är ingen lyssnarfråga, men visst hade ni Kristoffer Olsson här och tränade nyligen?
Ja.
Det är ju intressant att han väljer Norrköping ändå.
Nej, inte ett dugg intressant egentligen. Det är ganska naturligt. Han kommer till det bästa laget och vill träna med.
Ja, med tanke på att han var i AIK senast.
Jo.
Sen har ni ju en koppling till Norrköping.
Absolut, sådär. Nej, jag ska inte återigen detaljera. Men Kristoffer har ju varit här några veckor. Och det är naturligt, han har ju familj och sina band här. Och det var väl
Höjde det också nivån på något sätt, tror du?
Nej, jag vet inte. Vi kommunicerade inte ute, vi var ju tysta. Men vi ville ju liksom inte...
Nej, men jag tänker träningsmässigt, tror jag. Om man tänker så, spelare, att de känner fan,
här
kommer en...
Jag tyckte spelarna kände att han inte riktigt skulle ta en startelva plats här. Så att de var nog...
Så jävla bra igen.
På tal om realistiskt drömmar. Ja.
Fin kille för...
Ja, verkligen. Ja, verkligen.
Nej, men det är klart att Kristoffer skulle ju naturligtvis ingen tacka nej till. Vi gjorde ju det på, när AIK då, för några år sedan. När han, men vi, då var det för mycket pengar för IFK helt enkelt. Och det visade sig ju att det var en bra investering och det var skojigt för Kristoffer också att komma ut. Mm.
En annan här undrar, har ni någon vidareförsäljningsprocent på Haksabanovic sen?
Ja, det, jag tror att frågan är inte riktigt ställd där, att vi kommer ju till ett läge där vi ska sälja, då kommer vi diskutera en vidare försäljnings...
Har West Ham någon då?
Så tänker man ju då, och naturligtvis så för att se ihop en sån här affär så finns det sådana klausurer, och det är jag inte ville gå in på. Men lite grann antydde jag tidigare att vi får väl se när affären är gjord hur vidare det var. Alltså om en framtida affär, menar jag. Så att just de här klausulerna, det är ju inte alldeles ovanligt. Och det var väl en möjlighet vi kunde använda i den dialogen med West Ham naturligtvis.
Jag tänkte på det när vi pratade om det, kom på det nu där med West Ham. Det är ju en stor klubb i England och därmed i världen. De har jättemycket spelare och kors och tvärs som kommer och går och lånas ut och kommer tillbaka och sådär. Hur var deras fokus på Haksabanovic? Hur mycket hade de koll på honom när han inte var där liksom?
Man använde väldigt ofta, i varje fall i min dialog med West Ham, det argumentet att man minsann visste hur lyckosam han var i förra hösten, hur duktig han har varit och så vidare. Så att det där hör ju också till förhandlingsspelet, att man verkligen vill värdera upp sin tillgång, och det tycker jag var helt rätt. Men sen vet jag inte exakt hur mycket man följde, men man var nog ganska medveten om att han lyckades. Men sen tycker man kanske i England och Premier League att det är ett stort steg emellan, vilket också är mellan allsvenskan och så.
En annan här, Snoka har varit så duktiga på att utveckla egna talanger och att utveckla unga talanger utifrån, typ Island. Så vad är nyckeln och vilken vikt läggs vid en spelares sociala kompetens vid en värvning?
Den sociala kompetensen är ju naturligtvis viktigt, men det är inte så lätt att avläsa en 15-åring som ska börja på fotbollsgymnasiet i Norrköping, som väljer Norrköping. Jag tror att vår akademi har en sån kompetens och är duktiga ledare. Jag vet inte hur många proutbildade tränare vi har aktivt i IFK Norrköping och då även i akademin. Jag tänker på Tonna Martinsson med flera, utan att bara nämna honom. Och jag tror att det är attraktivt att komma till Norrköping utifrån, så att säga. Samtidigt som det här med den egna akademin är ju väsentlig över tid, men det är ju inte tillräckligt stort statistiskt underlag. Det kan komma plötsligt 4 spelare ur en årskull. Sen kan det gå 3 år utan att någon tar sig upp i A-truppen. Så att det är svårt att ha direkta uppfattningar. Över tid så vi är ju liksom högst certifierade nu då, enligt de här modellerna när det gäller akademin. Den är väsentlig, men man kan väl också säga så här. Det blir allt svårare för akademispelarna också komma in i IFK Norrköpings A-lag då, om man liksom kan höja kvaliteten då. Och då måste akademin också följa med, både volymmässigt och därmed också spetsmässigt. Mm.
Men just Islandsspåret är ändå intressant.
Ja, vi har...
Är det en viss karaktär på dem?
Ja, det är, återigen, det är svårt att generalisera. Vi har ju då Isak Bergman Johansson här just nu som nu blir en 17-åring, Arnors ålder vid CSKA Moskva. Vi har andra ifrån Island. Vi har Oliver här som är då Stefan Thorarssons son, som har varit lite skadad nu men är på vägen. Man är välutbildad i Island på ungdomssidan. Man spelar oerhört mycket, man tränar oerhört mycket, har väldigt duktiga ledare. Sen är Island en liten marknad och det finns inte de pengarna i systemet. Och vi har ju med Akranäs och den klubben ett nära samarbete och det har ju slagit väl ut. Och vi vill
norra
gärna...
Island va?
Förlåt?
Norra Island va?
Jag blev inbjuden till ordföranden där igår här på ett sms eller ett mejl och fiska lax. Det kanske är norra Island.
Ja, jag fan med det.
Fler lyssnarfrågor.
Tog du inbjudan? Den kan inte du bara släppa.
Ja, jag ska svara på den. Jag ska ta höften först och operera den. Sen ska vi fiska lax och spela golf på isen.
Stämmer det att Norrköpings huvudsponsor ringde Jan Andersson sommaruppehållet 2015 och sa att ni behöver inte sälja några spelare under sommaren?
Det är för mig en nyhet. Ja. Det har jag inte hört.
Henrik, det låter bra. Det låter härligt.
Ja, men frågan måste ställas. En annan är, den självklara frågan som kommer ställas är, hur ska IFK klara sig utan Peter Hunt? Men en för mig mer intressant fråga är, hur kommer det kännas för Peter Hunt att du inte kan vara med och påverka IFK?
Den är bra.
Ja, fint.
Man måste inse när att det finns andra som är bättre skickade och har mer energi och så vidare. Så är det ju. Sen är det naturligtvis skulle kännas tomt, för det är ju under 12 års tid så här långt varit väldigt intensivt arbete, och det hade jag väl förväntat mig. Men kan hända att jag inte hade förväntat mig att det skulle ta så mycket energi och lång tid att förändra saker och ting. Man tror att en quick fix, vi köper in ett nytt och så gör vi se och så tar vi några spelare här och så är det klart. Så är det inte. Utan det är, man måste inse långsiktigheten. Men lite tomt blir det, men det finns andra som kommer att fylla min roll, absolut.
Mm. När du gick in i Norrköping, kände du att du ville göra det för businessens skull eller fotbollens skull?
Ja, definitivt inte för businessen. Jag var nog på det klara med att det finns inga uppsider. Sen blev det ju inte ens den här affären med min inverkan med de här 25 miljonerna. Det var ju, jag fick tillbaka dem med 2% ränta eller vad det var, och det var jag väldigt nöjd med. Så att det var inte för att göra affärer inte, utan man får väl inse att det här är en svår business, och man ska inte tro att man genom att köpa in sig i fotbollsklubbar, nu är det ju för sig en 51% regel i Sverige, men jag tror inte att Zlatan köper in sig i Hammarby direkt för businessen, det är svårt att tro.
Finns det någon klausul på att köpa loss Erik Schmidt?
Ja, det är en fråga som jag fick av någon annan journalist idag också. Då sa jag att vi kan tyvärr inte kommentera de enskilda, alltså våra avtal och hur de ser ut.
En bra spelare.
Ja, verkligen. Du nämnde honom också igår. Vi glömmer honom ibland när vi ska berätta om alla bra spelare i Norrköping. Och det är orättvist, för han är en av de bra spelarna i Norrköping. Så det var bra att du kom på det där och då också. Kan du runda av med Erik Schmidt nästa?
Ja, gangsten, som Jens kallar honom.
Ja. Vad var han för fog för det, tror du?
Ja, han var lite från Halmstad-tiden, båda är ju
just
därifrån.
Just det, det var där, ja.
Ja,
det var... Han har ju tagit hit honom och...
bytt miljö på honom. Hade kunnat gå illa för honom annars, va?
Nej, jag tror att det kanske var så...
Fan, Birro!
Jens och Erik var runt på stan lite här i Halmstad, vad vet jag. Så det är möjligt att jag känner till honom.
Ja. Nu hörde vi att han får sitta med och åka med Haxas bil ibland. I fåniga glasögon, var det inte någon som...
Jo, just det, Jens,
ja.
Oj, det visste jag inte. Inte
har du åt Haxas bil?
Nej, det har jag inte, det skulle jag vilja.
Ja, det behöver du inte, för vi såg vilken bil du kom i. Man vill ändå åka med Haxa.
Ja.
Hur var det här då?
Det är alltid kul att snacka mer. Jag brukar ju lyssna också på en hel del av era avsnitt. Jag tycker ni gör det bra utan att klia er för mycket på ryggen, för då blir ni så jäkla kaxiga. Men tycker ni gör det bra. Jag hoppas att även lyssnarna tycker att det här avsnittet gav någonting.
Det tror jag.
Ja, det tror jag också. Stort tack Peter för din tid. Var rädd om det. Varmt lycka till med operationen och hälsodelen där. Och så med fotbollen, kärleken och livet och du vet allt annat viktigt.
Tack ska ni ha själva.
Tack så jättemycket. Och tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om några timmar med ett avsnitt.
Det är vi. Ciao.
Ciao Bell.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.